Bengals podd. Det är inte måndag utan det är tisdag och det börjar närma sig OS och därför är det helt ypperligt att vi har OS-stjärnan, ja jag kallar det för OS-stjärna, Linus Omark här. Välkommen.
Tusen tack.
Du, Linus Karlheimer Omark, var kommer mellannamnen ifrån?
Min morfar hette Heimer. Min morfar hette, och min farfar hette också Karl, så det är väl en blandning av det tror jag.
Just det, det låter som en rollinnehavare i Sällskapsresan där.
Ja, Helmer, men Heimer låter, det, jag har googlat faktiskt på det, är inte så många som heter i Sverige, så det är unikt.
Jättekul att ha det här.
Tusen tack.
Och så har vi Mikael Tellqvist som gjorde comeback förra veckan uppe i Ockelbo, och då undrar ju då alla våra miljoner lyssnare här, hur gick det?
Ja, det var one hit wonder kan jag säga. Det hände inte så mycket. Det kändes bara stelt i kroppen och det kändes som man stod helt fel hela tiden. Men det var en kul grej och en rolig dag att få hänga med alla de här fantastiska hockeyspelarna och även prins Daniel. Så det var häftigt. Det var en bra sak.
Du spelade ju med Sudden, Lidas och Foppa då.
Ja, Nordström och flera andra också.
Men om vi nämner de här tre största, vem var bäst på isen i den där matchen?
Nej, Lidas var fortfarande helt sjukt bra alltså. Jag tror att han skulle göra ett bra jobb om han skulle kliva in en hög liga också fortfarande.
Division 1 eller hur, vilken
klass?
Nej,
alltså, jag tror att han skulle hålla SHL-klass alltså. Fortfarande. Sättet han rör sig på isen, det är nästan orättvist mot alla andra som försöker spela hockey liksom. Blicken upp alltid. Känns inte som man behöver ta i liksom, när han åker skridskor och fortfarande sjukt bra form.
Ni mötte ett division
3 gäng.
Och hur gick matchen?
Vi vann med 8-6 till slut.
Du släppte 6 puckar?
Ja, det var backarnas fel. Det är alltid backarnas fel. Nej, men det var kul. Men vi ledde tror jag med 5-1 efter första perioden tror jag. Och sen tror jag orken tröt på de flesta faktiskt efteråt. Så. Men det var en jättekul grej och väldigt tacksam att få med på det.
Ja, vad roligt. Du, de här tre då, Linus, Foppa, Sudden och Lidas. Vem håller du som nummer 1 av dem?
För mig har alltid Foppa varit nummer 1. Jag är ju ett gammalt Modo-fan också så,
Blev du Modo-fan på grund av Peter eller?
Ja, min brorsa gick hockey i Övik också där. Så spelade med juniorerna, BA-juniorerna. Så Forsberg har jag tickat autografer sedan 93-94.
Okej, okay, har du fått hans autograf någon gång?
Ja, jag har dem på hockeykort.
Har de på hockeykort alltså?
Snyggt, ja. Nu ska vi fixa Thomas i kompisen.
Ja, men du påminner väl lite om Foppa i din spelstil med de här offensiva tacklarna och tacklingarna och skydda puck och sådär.
Sen ska man inte jämföra mig med Peter Forsberg, men visst, jag har ju vuxit upp och kollat på han, så man har ju gillat det sättet han spelar hockey på, så man har väl tagit efter så lite grann.
Det är en ynnest för oss att ha det här och vi ska göra din resa lite som du har gjort genom både Hockeysverige och hockeyvärlden, och vi startar i Övertorneå där du är född och uppvuxen.
Ja.
Var ligger det och berätta lite om Övertorneå?
Det ligger på finska gränsen faktiskt. Vart jag är uppvuxen, vart hus min mamma och pappa bor där än. 3 minuter till Finland med bil kanske. Så riktigt bra uppväxt där med nära till ishall, eller islada ska man säga. Och bodde där till jag var 16 år och sen bodde väg till hockeygymnasiet i Luleå.
Hur många mil norr om Luleå ligger över Tornio?
15-16 mil tror jag det är.
Okay.
Beror på vilken väg man kör.
Så ni har midnattssol där uppe på lite perioder alltså?
Det har vi.
Vad är skillnaden då att bo där uppe och jämfört nu bor du i Stockholm och du bor i Ryssland och så vidare liksom då? Är det rough och hårdare där uppe på något sätt?
Nej, men framförallt lugnet är ju, när jag växte upp, det har blivit annorlunda idag tror jag. Men vi låste ju aldrig några dörrar när vi gick hemifrån, eller det var ju i stort sett som att lämna sopkastet på dörren så att man såg att man inte var hemma till, om man fick några gäster. Sen närheten och som barn helst leka med andra barn, var ju sprang till grannarna, eller jag hade kusiner mitt emot och spelade landhockey hela tiden, och utomhusaktiviteten var ju stor vad säger man?
Stor del av livet eller?
Ja, det kan man säga.
Det där man saknar lite grann, alltså jag skulle vilja ha mer, speciellt på vintern, just den snön. Det märker man när barnen får snö i Stockholm, de blir ju helt annorlunda liksom. Annars är det bara mörkt och grått liksom. Det måste vara härligt. Ja, jag skulle också vilja ha det.
Din pappa Knut där är ju en riktig helylle kille och han kom ju från åkerifamilj om jag förstått rätt, så han fick aldrig idrotta själv utan han skulle jobba. Lite som min farsa, sluta Thomas och larvade med det på Aftonbladet och kom hem och jobba, tycker han så att säga liksom. Och då valde han att ge dig och dina stora bröder alla möjligheter i världen att hålla på med idrott.
Ja, det ska han ha stora eloge till. Men han brukar själv säga att om han hade fått för samförutsättning som oss hade han... Han är jämngammal med Börje Salming, så då hade han varit Börje Salming, säger han själv. Det tror jag inte på, men han har varit fantastisk på han och mamma med skjuts och ja, alltid fått göra vad vi vill. Och, sen har jag haft två äldre bröder som jag har tagit rygg på. De kanske pushar dem lite mer, men sen har jag ju sett vad de har gjort. Så.
Har du en känsla av att småsyskon blir bättre? På, är du småsyskon?
Ja, jag är ensam barn, så jag är ensam bortskämd och därför kunde det bli hockeymål.
Du fick skjuts överallt och du fick dyraste skydden och allting liksom då.
Men nu har jag polisföräldrar, så det har varit inte de dyraste skydden ändå, som hade inte den ekonomin, men det hjälpte väl i alla fall att det var ensam barn i alla fall att bli målvakt.
Är det ett måste att ha superföräldrar för att lyckas i idrott?
Ja, alltså jag tycker alltså man får bra värderingar i alla fall från sina föräldrar. Alltså om man tittar efter på dem som var riktigt bra när de var 14-15 och inte hade bra föräldrar, de lyckas tyvärr inte på grund av att det mentalt så försvinner de ofta. Man vill ha den här uppbackningen och så kanske inte alltid prata hockey när man kommer hem heller. Utan när man kommer hem då är det familjetid liksom. Så att det inte blir fokus bara på hockey hela tiden, för då kan inte man slappna av. Så var det i alla fall för mig, så passade mig väldigt bra. Och de personer jag har pratat med har varit ungefär likadant.
Jag tror det är viktigt som barn att inte föräldrarna pushar för mycket. Att man som barn ska vilja själv gå till träning. Och, jag tror inte jag missade en träning när jag var liten. Alltså, om inte jag var sjuk om man säger så. Så det... Jag tror... Jag har ju spelat med mina bröder hemma i stort sett. De har lite elaka mot mig också när jag var liten. Så det har bara hjälpt mig att nå framgång.
Visst, de hade något tv-spel va? Det fanns bara två kontroller, så att du fick aldrig spela, utan det var storebröderna som körde. Vad var det för spel de hade fokus på?
Vi spelade alltid Sega Mega Drive, heter konsolen. En halv 94.
Okay.
Första. Ja, det har jag till och med spelat. Ja.
Och du fick bara stå och glo på när de spelade alltså, eller?
Ja, fast jag fick vara med ibland och när de var ledsa så fortsatte jag spela själv.
Lärde du tjuvknep då eller? Är du med så här, som du kan använda?
Kanske inte från tv-spelen, men från landhockey mycket.
Ja, jag förstår det. Men den här tävlingsinstinkten kan jag tänka mig, när man har bröder liksom, man får lära sig, man är alltid lite mindre. Då får man hitta på liksom rackartyg för att liksom klara sig framåt.
Sen gav du igen lite. Jag hörde att det var någon brottningsmatch där som du torskade, och vad hände efter den?
Ja, jag har nog torskat många. Jag har ju två bröder som sagt, och en är 9 år äldre och en är 6 år äldre, som har varit mycket större och starkare än mig i alla år. Men så fått mycket stryk av mellersta brorsan som 6 år äldre och älskar och pina.
Var de större än dig också? För du är ju kanske inte en jätte så att säga.
Ja, alltså vi är ju samma längd nu, men okay. Då var de mycket större. Han hittade mig totalt och lipade många gånger och sprang hem till mamma och grina. Men kommer jag ihåg en gång när jag kom från hockeygym, jag flyttade från Luleå, så kom han hem på sommaren och trodde han skulle spöa mig. Men då fick han stryka mig. Så.
Men sen snodde du bilen en gång och de fick springa hem också.
Ja, det var en rolig grej. Det var också när jag var på hockeygym, den gången faktiskt. Eller om det var en gång före.
Men hur avgjorde man vem som vann brottis? Är det den som slog i mattan och sa nu räcker det, nu
ja,
räcker?
Ja, det var ju tills man grinade i stort sett. Men den gången vann han faktiskt. Och då snodde bilnycklarna. Det var 18 tror jag. Och de fick springa hem.
Säger vi. Vi ser att det var 18. Vi ser att det var 18.
Ja, men då snodde bilen och fick de springa hem, för det var så superbra.
Och då undrar man ju, vad hände när de fick tag på dig då? Alltså de fick springa hem från den här brottings... Vad hette den här brottingshallen? Vad hette den?
Det var simhallen, jag känner inte vad den heter, men Övertorneås enda idrottsanläggning om sig så. Så det hände väl ingenting när de kom.
Jag hade ju varit rosenrasande om man har skjuts hem och så drar lillebrorsan iväg med bilen och sen så vet man om att han sitter ju hemma hos morsan där, men då tar vi honom liksom.
Ja.
Du drog till Luleå med bilen, så hade de ingen bil längre.
Ja. Saknar du inte bröder när du hör sånt där tällan?
Jag tycker det är skönt att vara ensam alltså, faktiskt. Okay. Jag är lite
ensam.
Men vill
du inte tävla
ibland
med någon? Alltså, du,
ja, det har jag ändå gjort med folk på gatan hemma och kompisar och såna grejer. Men det var kanske därför jag passade bättre som målvakt också. Visst, det är ett tävlingsmoment i målvaktsingen också, men det är lite lugnare liksom.
Uh-huh.
Man behöver vara lite ensam varje tror jag för att klara av målvaktsspelet.
Var du med i TV-pucken, Tellan?
Jajamän. Var jag och Björn Bjuling.
Just det. Men du platsade inte TV-pucken?
Nej. Jag var väldigt duktig, jag var med i Sverigepucken ett år före tror jag.
Okay.
Jag var väldigt duktig där, men sen fysiken var inte där. Jag var mindre än de andra i stort sett. Sen utvecklade man sig. Så det året blev jag faktiskt ratad för T-pucken och tog det väldigt hårt.
Du gjorde det?
Ja, jag kommer ihåg när, än idag när jag fick besked att jag inte fick vara med. Och, ja, det var mycket tårar som föll. Men jag gav mig fan på att jag ska komma och visa dem där att de hade fel. Och, det har gått rätt bra sen efter det.
Men vad var känslan då? Kan du beskriva liksom, vad liksom kändes som att det liksom, fan nu är du kört, eller kändes som att du fan nu knöt du nävarna och ska visa de här jävlarna liksom att det...
Jag knöt nog nävarna mer än att tänkte att det var kört. Men visst, hockeygymnasium låg där efteråt. Mm. Vars man skulle kunna fortsätta, man kan inte spela över Torne och bli något stort. Men jag började träna hårt, få mycket och sprang och hoppa häckar och såna här för, och så hade jag, får jag på året, jag tror det är säsongen efter då, eller får jag på så här skoldematch. Johan Harry, min kompis, hade flyttat till Luleå, han hittade mig. Så fick jag komma och spela skoldematch där, och Roger Rönnberg var faktiskt ute i sitt båse där, kommer jag ihåg.
Var det sekretariatet alltså?
Ja, eller han öppnade, jag kommer ihåg första gången jag visste vem han var då. Han var ju intagare på hockeygym då.
Aha.
Så han såg mig, såg att han såg mig i båset, eller när jag kom, han öppnade båsdörren där, och så såg jag att det var han, och då, vi var ju mycket sämre, det var ju bara jag som spelade hockey i stort sett på skollag.
Och men det så, övertorna gör det här?
Ja, det var övertorna, jag spelade mot Luleålag och sådär. Och då direkt jag fick en tanke där att nu måste jag måla han här och kolla, så jag hoppade in från huset på, så gick jag och hängde den direkt. Så.
Sen och det var mot de andra som spelade TV-pucken då?
Ja. Sen slutade det med att, ja, det var på våren kanske, på sommar ringde han att Robin Lindqvist, en annan hockeyspelare, hade tackat nej till sin plats och han ville ha in i mig. Och det är mycket tacka för Roger att han, att jag sitter här idag.
Att han satt och utvisade på sig här?
Ja, bland annat, men han såg väl att någonting är med, hoppas jag.
Det är ju din förtjänst också naturligtvis att det kommer så långt, men det här är också ett exempel på att tydligt på att det räcker inte alltid bara att vara bra för att lyckas i hockey. Man måste ha lite tur också. Så är det faktiskt.
Ja, men pannben. Linus visade ju på ett pannben. Precis. Han blev ratad i TV-pucken. Mm. Fick du hem ett brev eller ett samtal, eller hur funkade det?
Ett samtal till farsan.
Okej. Okay. Och vad, hur sa farsan till dig då? Det är jobb.
Nej, men jag kommer ihåg det. Vi var, jag vet inte om vi var på bussen eller något sånt där. Efter match och bara, nej, jag bröt ihop totalt.
Mm. Ja.
Så det var tufft.
Och då är det ju lätt att bara, speciellt om man bor kanske över Tornia, men ja, det finns inget.
Men det jag menar med tur är ju också att liksom, man ska liksom synas med rätt personer i rätt tillfällen också. Att rätt person ska finnas. Hade Roger kanske varit sjuk den dagen så hade inte han sett dig. Liksom. Det är ju sådana grejer också. Sen kanske du hade blivit bra ändå. Men det, ibland så gäller det att ha de här lilla tillfälligheten också. Att man syns den här
rätt personen. Exakt, håller 100% med. Det, det är alla steg du tar från juniorer till SHL, till landslag, till NHL. Man måste ha tur för att eller bra timing.
Mm.
Men jag hoppas alla lyssnare förstår det här. Alltså, först så Linus Omark, som är en av våra bättre forwards som jag haft i Europa genom tiderna, där vill jag nog, i den klassen vill jag lägga dig. Kom inte med T-pucken. Kom inte in ordinarie på hockeygym heller som 18-åring, utan fick en, alltså en ersättningsplats där när Lindqvist inte kunde. Han valde ett hockeygym annanstans då, eller?
Ja, Boden hade ett lag i Allsvenskan då, så han stannade hemma då.
Och det är en ganska bra signal till alla som inte blir ungdomsstjärnor, att ge inte upp, utan det kommer ju chanser i alla fall.
Jag har ju nämnt Viktor Fast tidigare också, men han slog igenom, han spelade Allsvenskan när han var 25 år fortfarande liksom. Och nu har han hunnit med NHL och nu blir han OS-målakt liksom. Så att, ge inte upp där ute, fortsätt kämpa på, tro ni och älska hockey, så fortsätt spela liksom. Det är världens bästa sport.
När förstod du, Linus, att du kunde bli bra på hockey?
Nej, men det är alltså, jag har ju som sagt haft en äldre bror som spelade, han var ju elitserien lite grann. Jag ville bli lika bra som han, var mitt mål, kunde leva på hockey. Sen tog man steg efter steg och gjorde bra juniorerna i Luleå och fick komma till SHL och fick chansen där. Och sen var man, jag ska inte säga att man var nöjd, men alltså, man har klarat det i alla fall. Och sen tog man nästa steg och ja, så man var aldrig nöjd. Alltså, man var nöjd när man kom dit, men man ville bli ännu bättre. Och förstod väl, jag vet inte riktigt när jag förstod det, men ja, efter vägens gång någon gång har man vill alltid bli bättre.
Har du fortfarande samma driv att du alltid vill bli bättre också? Vad är liksom nästa steg för dig liksom?
Ja, alltså, idag är det väl, förut var det alltid motbevisa. Mm. Jag kommer ihåg när jag spelade Luleås A-lag där också. Det var 6 juniorer som fick kontrakt och inte jag. Även om jag vann poängligan i B-junioren och A-junioren. Fick ingen kontrakt med A-laget.
Varför inte då då?
Nej, men de trodde ju, som sagt, jag var ju rankad lägre. De trodde på dem där från början. Men sen fick de en coach i Luleå, Slavomir Lehner, som utifrån kom. Och såg vad jag kunde göra. Och tur där också. Satte mig i offensiva roller i A-laget och tog den chansen jag fick. Och ja, det blev som ett driv att jag alltid... du är för liten för att lyckas. Du är för... ja, för dålig. Men allt det drivet, jag kommer ihåg jag läste så här på forum. Någon hade skrivit och tänkte jag bara på den där jäveln, kallar hon, och bara drev mig vidare.
Vad då? Vad skrev de på forumet för något?
Nej, men att jag var dålig eller att jag kommer aldrig lyckas. Eller, ja, så där. Så det...
Det vart också lite tändvätskare alltså?
Ja, det var mycket tändvätskare där i unga ålder. I år är det väl, eller den här åldern är det väl... Ja, nu har jag gjort mig ett namn och jag driver mig själv. Jag vill alltid bli bättre, men man är ju 31 snart, så det försöker alltid bli bättre, men framförallt hålla min nivå.
Det finns ju en liten likhet mellan er två, tycker jag, både Tellqvist och Omark här, att ni kom ju upp i perioder. Du kom upp till Djurgården där när det var sjukt stora namn i omklädningsrummet. Och samma sak för dig, Linus, när du kom upp, då har vi Bartekko, Renberg, Opsut, Saravo, Skärbäck. Hur var det att sitta där som, jag vet inte om du hade galler på eller om det var C-stor-tjurnålor var för något, men hur var det att komma in bland alla de här Luleå-ikonerna?
Det var alltså, jag kommer ihåg Bartekko, hur bra han var då, Renberg också. Det var ju, Luleå satsade mycket pengar på de där spelarna, så det blev ju att de fick fylla på med juniorer, så vi var många juniorer där som fick chansen, och det blev en tävling mellan oss vilka som skulle få spela. Och, det var...
Men var du själv? För du är ju lite, du tar ju plats och du är snidare och så här. Liksom, vågar du göra det då? Eller?
Ja, alltså, på träningarna har jag alltid gjort mina saker. Och kommer jag ihåg när Obset var arg på mig på träningarna. Och,
för att vadå då?
Nej, men jag försökte lura han. Alltså, spela lite fult man också. Jag hade respekt för dem, men på träningen var det krig. Och man vet ju själv om junior kommer upp idag och smäller på första övningen, man blir inte glad.
Nej.
Så jag förstår ju dem i efterhand, men då ville man ju visa framfötterna. Och, men det var grymt kul att få med så pass bra hockeyspelare.
Lärde du någonting av dem? Var det någon speciell av de personerna som du pratade om som gav dig? För jag har ju spelat med Micke Renberg också, det är en jävla härlig människa också.
Ja, men Renberg, han hade ju, alltså, han var ju tjurig och jävligt. Det var ju
hans jävla ben är som två jävla ekstammar också.
Ja, men han var grinig, han ville vinna. Man såg, han har många roliga stories, han kommer ihåg när han berättade. Nu sitter han ju bara sågen i sin expertrollen, men han är skämt att säga, så jag lärde mig mycket från både han och sen var ju äldre lag som Janne Sandström fortfarande kvar i laget där och som utlänningar där. Och, ja, det var lärorikt om man säger så.
Är du Luleå-supporter eller Modo-supporter eller vilket lag, om du går in på text-tv eller på nätet, vilket lag kollar du på om de har vunnit i serien här hemma?
Nej, men det är ju Luleå. Det är ju de som har tagit fram mig, de som... Fast jag började hålla på dem egentligen när jag flyttade till Luleå. Sen hade min kusin som spelade i A-laget där, Daniel Henriksson. Så det var ju då jag blev Luleå-fan om man säger så. Annars har det alltid varit Modo. Men nu är det ju självfallet Luleå.
Innan vi släpper Luleå så måste vi höra. Du har ju varit en krigare och velat ta revansch hela tiden på isen. Men jag har förstått att det var samma sak när du jagade frugan, Linnea också. Du jagade henne från... typ 8-9 via gymnasiet och hela vägen, och till slut så fick du henne.
Ja, mycket information.
Han har gjort sin research här, verkar som.
Ja, men jag känner att det är lite det här som kännetecknar dig. Du ger aldrig upp.
Ja.
Du kämpar för att få det du vill ha på isen och utanför.
Ja, så stämmer bra. Men hon gick ju, vi träffades på gymnasiet för första gången.
Men då var du ju hockeykille. Många tjejer tycker väl att det är häftigt med hockeykillar?
Ja, fast det var hårt jobbat där. Sen flyttade jag iväg till Norge efter skolan. Träffades då. Men jag flyttade också... Eller jag var kvar i Luleå. ja, men man satt mycket många nätter på MSN och försökte få kontakt. Och sen ja, så träffades vi och sen beslöt vi för att satsa på det och sen på den vägen
här. Det är ju snart alla hjärtans dag här. Vilka tips har du till grabbar eller tjejer där ute om man ska fånga när man är så sjukt intresserad av? Vad gjorde du som fick till slut henne och säga, ah, men vi kör då?
Ja, jag kommer inte ihåg riktigt vad jag gjorde för speciellt.
Jag tror inte sorrofinter funkar
nej,
med
henne. Nej, det gjorde det verkligen inte. Men kommer jag ihåg en situation som jag kan dra upp. Det var när hon fyllde år. Vi hade ju dejtat ett bra tag då. Men hon älskade marsglassar. Jag hade lagt en sån här en ring, vad säger man, en så här, en box till en ring. Och så hade jag var inte i stan då. Hade skrivit en lapp i den här boxen. Jag visste att hon får lite panik om den och så här ringar eller såna här smycken eller vad det var. Så jag hade lämnat en lapp där det stod, jag visste att hon skulle inte öppna direkt för att hon panikringar någon. Sådär. Men så hade jag lämnat en lapp där det stod, lugn, kolla in i frysen. Och där hade jag fyllt upp hela frysen med marsglassar. Och sådär.
Det var en fin gest i alla fall.
Kanske var då.
Men var det en förlovningsring också eller?
Nej.
Det var bara en vanlig liten gåva.
Luren är liten då.
Exakt. Försöker charma lite.
Men är hon hockeyintresserad så här då? Eller?
Nej. Alltså hon tittar väl mina matcher då och då.
För jag har en fru som är typ helt ointresserad av hockey.
Men är det inte jättebra att det är så?
Ja, jag tycker det var jätteskönt. Alltså när vi träffades så liksom sa jag att jag spelade hockey då så här. Men då sa han så att, ja, men vad gör du för jobb? Vad gör du på riktigt liksom? Vad gör du på riktigt? Du kan ju inte spela hockey liksom. Du tjänar inga pengar på det där liksom. Jo, men det är faktiskt mitt jobb liksom. Så hon trodde jag var helt dum i huvudet liksom i stort sett. Aha, kunde ha hockey som jobb.
Känner du igen det från alltså att hon tyckte, men kan inte jobba, kan du inte ha ett riktigt jobb?
Ja, alltså jag spelar ju hockey, det visste hon när jag gick på gymnasiet där och allting. Men våra pappor har faktiskt varit vänner, spelade fotboll när de var små.
Så du tjatar att ni kan inte åka på semester med de här ihop, eller?
Nej, de åker ju faktiskt med min pappa och hennes pappa varje år och hälsar på oss vars vi är här i världen. Så,
det är ju smidigt.
Ja, de är bra vänner.
Kul, du är en vinnare på alla plan.
Försöker, va?
Du, varför lyckas inte du NHL?
Den här frågan är, enligt mig så är det, jag ville, när jag kom dit, jag var 23 år gammal, kommer dit och de har fått tre första runder, nummer ett overall i Hopkins, Jakupa kommer också, och Hall, små forwards, ja, jätteduktiga hockeyspelare. Sen hade vi Pajer nummer 10, Sam Gagner nummer 6 overall, hemsk. Sen fick jag börja och höll där, fick det kanske vara rätt. Kom upp, gjorde jättebra ifrån mig, hade en halv poäng per match i en tredje femma i Oilers, ett lag som är botten. Trodde allt skulle vara, ja, jag trodde jag tagit fastna här verkligen. Kommer tillbaka nästa år på campen, då har de fått en till första runda, och det är svårt. Fick börja i NHL fem matcher. Spelade bra. Lander var också där. Spelade en femma med Lander och Pajärvi. Och gjorde bra, men gjorde ingen poäng.
Men första året gjorde ändå 27 poäng där på.
Ja, för 51 matcher. Ja. Så där.
Det är väl bra första år, eller?
Ja, det är verkligen bra första. Men det är frågan är, bytte de general manager någonting under åren? Eller var det någonting sånt? Eller coach? Eller var det någonting sånt som
de hade faktiskt samma där, men det var inte de som draftade mig, om man säger så.
Nej, det är ofta det som är problemet. Så var det för mig också, tror jag.
Ja, och då, men jag kommer tillbaka till andra. Börjar bra, jag tror jag vinner pengligen på training camp och allting. Men fem första matcherna, jag får bara spela fem matcher. Så jag sitter väl helt i scratch. Och så gjorde jag kanske ett misstag att jag ville bli tradad, för jag kände att jag hörde hemma i ligan. Och Tom Rennie var coach, en riktigt bra coach. Han sa till mig så här, åk ner nu och spela AHL. Var så bra, du kommer att spela 15 år i den här ligan. Du har alla förutsättningar för att lyckas. Så bara grina, för jag ville ju, alltså jag vägrar spela i AHL.
Varför tänkte du så då?
För jag hade gjort så bra förra året och kände att jag var bättre än vissa killar i laget. Men ja, åkte ändå ner när han hade bra snack med han Rennie, bryter foten eller min vrist 7 matcher där nere. Säsongen var ju slut då. Jag hade ju 3 månader i gips. Stressa tillbaka. Ville bara spela hockey och fick börja AHL där, och sen kallade de upp mig på slutet av säsongen och min fot var inte hel för jag kunde inte åka skridskor tyvärr. Och då blev lockout nästa år, och sen då var det svårt att, jag ville spela hockey när man missar, så jag skrev i Zug i Schweiz där och gjorde bra därifrån. Och sen det är enda misstag jag tycker jag gjort, att jag signade direkt och jag var tvungen att signa med Oilers. Hade jag väntat ett till år så hade jag inte behövt signa med dem.
Aha, du var ägd av dem, ja, precis.
Ja, och jag, det är ju enda jag ångrar, att jag borde ha vänt ett till år i Europa och spela bra. Sen hade jag fått många lag. Men då åkte jag över och blev inget bra.
Du ser där, Tellqvist, hur det är små marginaler. Vi pratade om det tidigare.
Att, ja, men just det här med att man blir draftad av en general, men det får man inte glömma bort heller. Liksom, för att, och sen kommer in en ny general manager efteråt, då vill den personen sätta prägel på sitt lag. Liksom. Då glöms ofta de här personerna som har draftat innan bort, tyvärr. Alltså, det är en köttmarknad. Alltså, det låter jättehemskt, men det är lite så. Liksom. Du är ett nummer på en tröja bara. Och, jag förstår exakt hur du känner, för att jag hamnar nu, inte riktigt samma, men jag hamnade i samma kategori i Toronto också. Blev draftad av Pat Quinn och sen kom det en ny general manager. Då ville han sätta prägel och då tog de Justin Pogge som nu spelar i Rögle som första runda. Var superstjärna och då blev man helt bortglömd direkt. Liksom. Så att, ja, nej, men det är imponerande att du fortfarande har det här pannbenet liksom. Men sen hamnade du väl i Buffalo där, i Rochester?
Ja, ah, det var ju det året jag kom tillbaka. Där kämpade jag på i AHL där för att få en trade. Och då var jag på väg hem. Då hade de bytt general manager i Edmonton och sådär. Då bad de en trade. Alltså, nu har jag kämpat på här i 29 matcher. Nu vill jag få en chans i NHL. Mm. Och jag visste ju att i Oilers kommer inte få någon chans. Och då trade de till mig faktiskt Buffalo. Och jag tänkte, jag kollar på line-upen. Nu här får jag en chans, tänkte jag direkt. Men jag kommer i första matchen. Boston borta, har inte gjort en träning med laget. Går bra, hela matchen går svinbra för mig. Hör jag efter, brorsan, farsan ringer mig, fan bra match, fortsätt så här. Får jag säga i media vad tränaren har sagt, han tyckte inte alls jag var bra.
Vad var det för tränare då?
Det var
Linda Ruffel.
Nej. Vad heter han?
Vi kan kolla upp det sen.
Vi kollar här. Jag har precis Buffalo här framför mig. Roster skulle jag säga, så ser jag liksom då.
Han var där förut också, Buffalo.
Jäklar.
Ted Nolan.
Gud vad,
Ted Nolan. Okej.
Okay. Gud vad målvakter de hade det året. Här är bara målvakt. De hade alltså 8 målvakter, så det måste vara en kaossäsong där. Oh, eller alla säsonger kanske är kaossäsonger i Buffalo.
Nej, men jag var ju bara där i 2-3 månader.
Men det var där också.
Talende var där. Det var kul, och Enroth också. Men det var alltså, jag fick inte riktigt chansen där. Jag spelade med 2 fighters. Oftast jag spelade 12 matcher, så jag spelade med 4-5 2 fighters. John Scott och Konopka.
Bra handleder på dem.
Spelar du med dem två?
Det är
två.
Jag spelar mestadels matchen med dem.
Det är ju två slagskämpar.
Så det var inte lätt att...
Vem passade du pucken till då? Passade till dig själv?
Det var typ så. Men det var ju, alltså, det var svårt att göra. Så fick jag chansen där med Tyler Ennis 2 matcher. Gjorde jättebra faktiskt mot Oilers. Jag var supertaggad. Men det var 2 sista matcher jag gjorde i NHL. Och det gjorde vi jättebra. Men inga mål tyvärr. Så det... Ja, det... Coachen där hade bestämt sig från första dagen, kändes det som, att jag inte skulle...
Men varför köpte de dig då?
Nej, men det är ju också saken. Det var ju Pat LaFontaine, storspelaren, som tradade mig då. Men då bytte de general manager mitt typ 2 veckor efter jag var där, till Murray eller vad han hette. Och han gillade mig inte alls. Ja, ja. Han ville väl ha sin...
Du ser stolpe ut alltså.
Ja, så jag ja, visst. Man hade lite otur med poäng. Mycket bra passningar och bra lägen. Alltså, hade lite fått lite stim i poängen där så hade de kunnat lossna, men
hade de haft lite bättre handledare så kunde de ha haft klubban i sig.
John Scott var ju blev inröstad i All-Star-matchen för något år sedan också.
MVP blev han.
Bra kille
man.
Men du, är det inte lätt att skylla på coachen och general managern att hälla då, eller?
Ja, det är lätt att sitta här och säga det, men det grejen är som, återigen, alltså, de vill sätta sin egen prägel, för det är deras jobb också, och då vill de få in sina killar. Alltså det är lätt att sitta här i Sverige och försöka förklara, men grejen är att det är så det funkar där borta liksom. De vill få in sina egna spelare, och då spelar liksom ingen roll vad du gjort innan heller. Gillar de inte dig som person, då är det så här. De har de 50-60 spelare till på rosten som de har. Liksom. De har ju 2-3 lag liksom. Varenda
fast,
en ödeklubb.
Fast ser man Linus så är han ju ganska skillad. Alltså han är riktigt skillad. Mm. Han gör poäng överallt där han får förtroende. Mm.
Men det kan ju vara liksom att de tycker att de är liksom fullsatta eller fulltaliga på de två första kedjorna liksom, och känner inte att, vet du, Linus skulle komma in där. Och då vill sätta han en tredje, då får han en helt annan roll. Först och främst får du kanske 10-12 minuter per match. Alltså hur svårt är det då liksom att producera då? Du behöver ju 20 kanske.
Exakt, det jag säger. Alltså att man, om man skulle fått en ärlig chans att få spela där borta powerplay. Mm. Alltså jag spelade ju första året när jag gjorde 27 poäng där. Fick ju spela ändå andra powerplay med. Då kom ju poängen också. Jag tror att de sista 12 matcherna hade 14 poäng och sånt där. När jag fick spela förtroende och sådär. Sen säger man, alltså det är lätt som ni säger att sitta här i Sverige nu och säga att man. Men jag säger än idag, skulle jag gå in och spela powerplay ett NHL-lag. Jag tror på mig själv, jag vet vad jag kan, och jag skulle ju mycket poäng.
Hur många poäng skulle du ha på en 82 omgångar då?
Nej, men om jag skulle få spela samma roll som jag Salav, men det finns ju bättre spelare än mig, så det är väl klart att det inte kanske finns platser för mig, men absolut att jag skulle ha mer poäng än alltså, förra svängen var det.
Mm. Du hade ju, som du säger, du hade lite bråttom tillbaka efter SOK när du hade en fantastisk säsong, 69 poäng på 48 matcher. Vem var det som ville att du skulle skynda tillbaka? Var det du själv, eller var det agenter, eller var det föräldrar, eller vem var det som sa åk tillbaka?
Nej, det var jag själv.
För du tror att nu har jag nått en nivå som där jag är så, ja,
men
bra.
Men liksom. Det blev lite SOK, det var lockout i SOK där, och jag hade ju riktigt bra spelare. Jag spelade med Zetterberg halva säsongen där, och sen var ju Kane och Tavares och Rick Nash och
vann du hela poängligan i?
Ja, jag vann den. Men hade en bra line där också som med Zetterberg och Damian Brunner, schweizare. Men det gick så sjukt bra med de där två grabbarna, och jag hade, tror jag, tredje bästa poängsnitt i hela ligan då när NHL-killarna var där.
Alltså, före vem hade pucken i den kedjan? Alltså, hur, jag vet att både du och Henrik vill ha en del puck, va?
Ja, men det löste sig bra. Ja, Henrik var kanske chefen, men det var kul. Vi hade bra powerplay. Så. Mm.
Ja, det är ju så.
69 poäng det året, det är ju bra.
Det är ju så. Beslut är ju, kan man ju inte ångra efteråt, utan det tar man ju där på uppstöd, så att säga. Liksom då. Du, sen blev det ju Ryssland. Och du trivs bra i Ryssland?
Ja, alltså det är, som jag spelar nu i Salav, att det är, jag skulle säga, att spela i Europa finns inte många ställen som är bättre, hur man, att vi har finska tränare, det är som
Erka Westerlund, va?
Erka Westerlund, riktigt bra människa, tar hand om gruppen bra, fansen, publiken, alltså det går bra i hockey, det är kul att spela, tjäna bra pengar framförallt, och du vet, jag tror inte det finns många ställen om man lägger pusslarna, bitarna ihop, att spela någonstans.
Vad är det bästa med Ryssland då? Förutom, säg inte pengarna, för det vet vi redan.
Nej, men det, man ska vara ärlig, det är ju pengarna därför man är där. Mm. Men själva hockeyn är kul att spela. Du har ju spelat själv i ligan. Mm. Det är mycket skills, men det är många lag som är defensiva också. Men det är, får vara proffs. Mm. Eller vad ska jag säga, hockeytokig stad, det är kul. Sen vet jag inte, sen umgås jag inte så mycket med ryssar, men trivs bra där.
Har du lärt dig någon ryska då? Kan du? Nej. Är det som Staffan som kan flyta eller?
Nej, tyvärr, alltså det är inte sin närheten. Jag har, första åren vi var där så hade vi en coach som pratade svenska, och nu har vi engelska, så det är, ja.
Du kan svära i stort sett. Ja. Det är typ de grejerna. Ja. Klassiska. Ja, men Salavat är en av de städerna.
Jag kan berätta. Det heter Salavat Julajev. Vad heter staden då?
Den heter Ufa.
Ufa. Mm. Okej. Okay. Och är det här, om man ska jämföra en svensk klubb, är det som Linköping eller vad är det för typ av, är det en ny klubb eller är det en andrig klubb eller?
De har ju vunnit en eller två gånger. Jag vet inte om de vann i ryska ligan först.
De har aldrig vunnit KHL va?
Jo, de har vunnit KHL. Okay. 2011 tror jag.
Erik Ersberg var där.
Ja. Aha. Mm. Och Robban var.
Ja, Robban också precis.
Nej men det är en stor klubb ska det vara. Sen har de ju haft de hade ju Radulov på den tiden så det är lite lättare att vinna, men det ska vara en topp 5 klubbar i ligan. Så det är ja, proffsig klubb så.
Ja. Det jag kommer ihåg var ju att det alltid var mycket, alltså det var alltid bra fans, schysst arena. Och sen när jag spelade i Kazan så var det alltid derby liksom, derby mot Kazan och Ufa. Det var alltid dubbla bonusar också liksom. Vinner man den matchen då var det.
Vad fick man, och jag älskar pengarsnack. Vad tjänar man där borta och vad, det här med bonus som alla pratar om, bara, hjälp mig, utbilda mig, hur funkar ekonomin där borta?
Nej men bonus per match har ju i stort sett alla lag. Det är väl kanske Jokerit, de här Riga, de här som kanske inte har det, men alla ryska lag. Och det är väl ett sätt att få ryssarna att kämpa och sätta in lite extra pengar. Så man har jag vet inte riktigt summorna, men man har
ibland. Jo, det vet du.
vi hade $1,000 per poäng i Kazan.
Alltså per, om du per lagpoäng eller per...
Både och. Alltså om du gjorde poäng som utespelare fick du 1,000 poäng per poäng. $1,000.
Jag hade ju skjutit hela tiden.
Och sen hade du $1,000 per poäng. Alltså om du tog 3 poäng så fick du $3,000. Och sen var det ju då
27,000 spänn alltså.
Så om du vann då dubbla så var det 6,000 till exempel om man gör UFA.
Men fick man spelare direkt efteråt.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Också liksom, eller?
I Kazan så var det utbetalning på konto. Så att där sköttes det väldigt fint liksom. Sen vet jag att vissa andra klubbar är inte riktigt så, men
vi får månadsvis med månadslönen får en bonuspeng. Mm.
Men tänk vilket incitament att jaga poäng och vinna i alla fall.
Ja, absolut. Men samtidigt det blir en vardag. Det är ju, man tänkte första gången, nu kommer aldrig slappna av en match, men man kommer in i det och båda lagen har ju så man, där man möter också bonus, så det blir ju så mycket match som helst.
Och det är speciellt just mot de här toppklubbarna som det brukar liksom vara extra bonusar och sånt.
Ja, fast vi har inte haft så mycket extra. Dubbel bonus har vi ibland mot de bättre lagen. Mm. Men det är inte
allt. De har ju liksom helt enormt. Liksom. De behöver inte ens lyfta lönen. Det är bara liksom
de har att de fick någon, när de vann mästerskapet här för några år sedan med Mårtensson, så fick de någon sjuk bonus som delades ut där.
Ja, går man hela vägen tror man har en bra slant.
Då ska man kunna få det gå runt.
Vad tjänar du på en säsong?
Ja, alltså jag vet inte om man får säga det, men jag har ingen men det är bra pengar, alltså det är ju kan inte ska säga exakt löner för jag har mycket bonusbaserade kontrakt och så där, men det är miljoner.
Men är det miljoner dollar eller vad pratar vi om eller?
Ja, alltså det
nu skulle vi haft TV här, för nu börjar Omark skruva på sig lite som.
Jag vet inte om min klubb vill att, alltså jag har inget problem att säga vad jag tjänar och så där, men jag vet inte om min klubb uppskattar kanske när jag inte öppnar löner. Sådär. Men det är i alla fall, jag känner bättre i Ryssland än vad jag skulle känna i NHL i alla fall. Mycket bättre.
Häftigt.
Och det, jag menar, du ska ju känna bra också. Du har ju mycket poäng. Men du är en toppspelare.
Han leder ju poängligan i sin klubb där.
Så det är ingen snack om att du ska ha bra. Du ska inte behöva skämmas för det. Men det är klart du inte ska säga vad du ska tjäna. Det gör som du själv vill. Men det är klart du ska ha bra pris. Jag menar, jämför man med fotboll eller någonting annat, skulle vara en toppklubb i en andra bästa ligan i världen, så tjänar de ju naturligtvis mycket pengar. Så att är man bra på någonting så ska man få bra betalt.
Och hur resonerar man nu då liksom? Du har ju familj nu så att säga. Hur kan man verkligen tacka nej till KHL? Går det att göra när man är en lottovinst som tickar in varje år?
Det går. Jag har ju tackat nej nu till två förlänga kontrakt i UFA två gånger redan. Men det nu har jag varit där det fjärde år i Ryssland i ett ryskt lag. Så man har gjort en bra slant, men samtidigt så det är kul hockey. Det är inte bara pengar, det är kul hockey, trivs bra i staden och sådär. Men vi får se här hur det blir nästa år, om jag blir kvar någonstans i Ryssland eller om jag, vad jag gör.
Mm. En öppning.
Men hur bestämmer man det? Du har ju varit i samma läge med Sara här liksom. Mm. Hur sitter man i soffan hemma och pratar och funderar, eller hur tar man ett beslut? För det är ett jättebeslut som påverkar inte bara dig utan din far som vill ha kontakt med dig, och du har ju din fru där och ni har ett barn så att säga liksom då. Det är ju ett jättebeslut, fast samtidigt också det är så mycket pengar det handlar om också.
Ja, om du frågar min far så är han signad direkt.
Jaha,
han gillar vad Ryssland hälsar på så där också, så det är inget problem där. Men det är ju, alltså som sagt, frun och barnen här, det är mycket roadtrips. Var här, jag träffade min dotter och min fru på en månad. Det är inte som i SHL eller i Schweiz, man träffar dem hela tiden. Så det blir mycket sådana saker och mycket resor för dottern, framförallt tidsomställningar och sådana där saker. Så det är sådana saker också som...
Och det är extremt tufft för fruarna, alltså det låter som ett glammigt liv. Jag vet att det låter, man tjänar massa miljoner. Men till slut så blir det vardag också. Och det sliter mycket på dem också. De får ju ta väldigt mycket ansvar när barnen är sjuka och sådana grejer liksom. De kan inte få någon stöd, de är helt ensamma i Ryssland. De har ingen släkt eller vänner i närheten som kan komma så här snabbt. Så att, det är väl en av nackdelarna med att vara hockeyspelare, skulle jag säga liksom, att man är så beroende av alla andra liksom, att de ska ställa upp och att man ska kunna leva sin egen dröm. Så att jag förstår exakt vad Linus är för tankar här liksom. Vi kommer närmare hem och sådana grejer. Jag var ju exakt samma sits. Nu hade jag närmare hem när jag var i Riga i och för sig, men det var lite samma tank som vi hade. Vi ville komma hem och vara närmare liksom, och Sara ville börja sitt eget liv, om man säger så liksom, göra någonting för sig själv också, inte bara för alla någon annan. Så att sådana grejer som är viktigt.
Hur resonerar du nu inför nästa säsong då?
Det är mycket tankar. Fundera i stort sett halva säsongen nu, vad man vill, vad familjen vill. Men det har inte känts än som det beslutet att det där gör vi.
Vad är det som kan få en att ta ett beslut då? Vad är det som ska ske för att man känner att nu är det, känns det rätt?
Det är många pusselbitar. Alltså det kanske åker hem i sommar, ta tid för oss själva och känner vad vill vi göra. Är det bra kanske ekonomiskt sett för ett år till Ryssland? Familjelivet skrivet längre i Schweiz? Eller vill vi flytta upp till Luleå och spela, vara där och bo nära familj och släkt och vänner. Så det är ju, man får lägga 1+1 och sen se vad det blir. Men jag håller på att förhandla med min klubb i Ryssland där, och nu sparkar de general manager där, så jag vet inte hur det går där. Men just nu vill jag bara fokusera på OS som kommer upp här också, och inte fokusera så mycket på vad jag ska göra nästa år.
Tellan, nu får du försöka få han till Djurgården här. Vad kan du locka med
när han har Djurgården? Jag sitter och kollar massa Djurgårdsmatcher
med
hela tiden. Kolla mer Djurgårdsmatcher än någonting annat.
Så vad kan du locka med? Du har ju en tomt. Kan inte han få köpa en tomt utan dig på Ingarö där, eller?
Ja, det var någon annan fotograf här på Aftonbladet som ville köpa den också. Så det passar på, va?
Ja.
Jag vet inte vad du tjänar. Så det är liksom, priset går upp hela tiden.
Ja. Om du skulle råda honom, vad tycker han ska göra då?
Jag tycker att det låter lite grann som man tittar hemåt, om jag ska vara riktigt ärlig. Så att vi får se vad som händer. Det är extremt tufft att vara där borta faktiskt. Det är otroliga krav på importspelarna hela tiden, och man vill prestera och sådana grejer. Så att, och sen är det långt, det är långa roadtrips, det sliter, mycket tidszoner. Och det ska vara kul också. Samtidigt som jag tror att Linus passar rätt bra, eller rätt bra, det har vi ju sett att den passar bra just i KL också. Just
det är ju många poäng rätt till.
Ja, men just att det inte är så strukturerat, vi pratade om det lite här innan också, att SHL är mycket mer strukturerat, uppstyrt på ett helt annat sätt. Jag tror du trivs jävligt bra i en fri roll liksom. Så det gäller att du hamnar i en klubb då som kan ge dig den här fria rollen. Och ja, vi får väl se vad som händer. Men det får lite känsla av att det lutar åt att han kommer närma sig och få lite mer tid med familjen.
Och igen, att det är synd att vi inte är tv här, för nu blir det nästan lite röd i ansiktet och ler lite för läget här.
Nej, men vi får se. Det är
politikersvaret.
Ja,
nu är jag på andra sidan, det är därför. Den där svaren kan man.
Vi tar en dag i taget.
Ja. Exakt.
En dag imorgon.
Jag pratade med mina storebröder här, och så frågade jag dem liksom så här, finns det någonting som fansen eller i alla fall alla som gillar hockey kanske inte riktigt känner till om Linus?
Och då sa de två saker. Om vi pratar en som är ganska mycket hockeyrelaterad, det är att du spelar för små skridskor. Varför då? Maradona gjorde ju det faktiskt, inga likheter i övrigt, men han tryckte in sina fötter i storlek 36 fast han hade typ 38 liksom. Ja,
Paul Troffe gjorde det med också.
Okay.
Hans tår var som liksom, ja
det, liksom. Det är samma med mig, jag har tårna är verkligen så här. Spelar med 8
och skridskor. Då visar Linus med att en klo liksom.
Exakt. Precis, ja. Nej, men jag spelar 8 i skridskor och kanske skulle ha 9,5. Men
vad ger det för effekt?
Såg ett reportage, jag tror det var Marcus Näslund när jag var en liten pojk. Så man tar ju efter hockeyspelare och sådär, så han tyckte att man fick bättre svängar, tror jag det var, eller om det var Marcus Näslund, nu låter det osagt, men den här hockeyspelaren i alla fall spelade med för små skridskor och tyckte att du fick bättre svängar och sådär, så jag testade det och har inte kunnat byta tillbaka. Skridskorna känns klumpiga om jag tar för stor nu, så inte bra för fötterna. Men
hur kan du gå efteråt sen när du tar av dig skridskorna? Känns som att den bara skulle domna och växa ut hela tiden liksom, foten.
Nya skridskor gör förbannat ont. Det är en vanlig sak. Man har vant sig och det är så det ska kännas i foten eller i skridskorna. Så.
Tellan, är det en fix idé eller köper du att det kan vara en effekt?
Ja, men jag har hört att flera andra gör likadant också. För mig var det ju tvärtom, att jag ville ha en liten liksom, någon halv centimeter på grund av att man fick skott på tårna liksom, annars. Annars skulle jag så jävla ont.
Det var en följdfråga. Hur känns det när du får skott? För då sitter ju foten ju så nära liksom allting.
Jag bröt ju foten.
Det är en av de starka sidorna. Jag köper på ingenting. Jag blockar skott.
Kanske inte där man är varje gång, men jag brukar säga så. Man hamnar fel om man får den på foten. Man ska inte låta den skjuta. Men jag fick ju faktiskt, jag bröt ju foten här förra året. Det var inte så skönt.
Men hur ofta byter du skridskor? Byter du ofta, eller är det så här som bara byter skena? För jag var sån som bara byter skena helst. Ja. Jag vill ha mina gamla skridskor men bara på stålet liksom.
Det är ju jag ett par per säsong. Förut körde jag två, men nu har det blivit ett. Så jag, varje säsong tar jag inte nytt på.
Får du gipsa i slutet då? Med andra, får tejpa som fan på slutet.
De blir ju upp. Lite mjuka tyvärr. Ja. Men man har vant sig där också.
Vad ser folk som ser det på badstranden? De bara tårna? Eller ser de ut som Frankensteins monster? Eller hur?
Ja, de är inte någon modelltår. Det tror jag inte någon hockeyspelare har kanske.
Du, men jag hörde att det var att du beställde fel skridskor till hockeygym. Det var så du fick storlek för småre.
Från början var det väl... Alltså, jag gick ju tillbaka till större... till min normala skor, men sen beställde de fel
och då vågade du inte säga till liksom.
Exakt, eller ja, det var väl på den tiden han väl ekonomin för att köpa på själv, så då fick man köra med dem.
Men är det här tips till unga hockeyspelare att man ska testa för små skridskor, eller?
Nej, det, om jag var ung igen skulle jag nog köra med mina min normal storlek kanske.
Grymt. För små skridskor kan vara en framgångsrecept. Hoppas att det funkar på OS. Du är ju en lirare på isen som älskar att lägga straffar. Men som jag förstått, utanför isen så är du ganska ödmjuk och tar gärna hand om dem som kanske inte har lika bra som dig då. Det var en svensexa här för något år sedan som du och brorsan hamnade på en hamburgerrestaurang.
Vad hände där?
Det var ett gäng pojkar som satt på den här hamburgerrestaurangen och det slutade med att du bjöd hela det gänget på fri mat. De kanske inte var så välbeställda.
Ja, men det, sånt brukar jag göra ibland. Jag är ofta i Ryssland också, mycket till, det är mycket fattigt folk där, så det är alltid en slant till de som vill ha. Jag försöker vara...
Det är, alltså till folk som sitter i gatuhörn eller vadå?
Ja. Eller om jag ser någon liten unge som är efter mig i kön, så beställer jag åt han gärna, eller hon. Sådär. Så det brukar jag göra ofta. Men det
mycket pengar bara... ger du bort då? Eller?
Alltså, vad... Nej, men alltså det är ju, bjuder på mat och sådana saker. Men det är väl inte, nu låter det skrytigt eller vad man säger, men man vet ju själv att helst i Ryssland är det ju också folk som inte har pengar och samma möjligheter. Sådär, så man vill ge något tillbaka och sen försöker skänka pengar och sånt där saker.
Sen är det inte alltid liksom, alltså, hur mycket pengar man skänker också. Det är tanken, att du väcker en tanke dig själv liksom, att den här personen skulle kunna lägga pengarna på något annat också. Sen om det är 10 spänn eller 1000 spänn, det spelar mindre riktigt. Exactly. Liksom, det är liksom den här känslan som man får och hjälpa någon annan. Det är jättefin känsla.
Ja,
Blev de tacksamma? De här grabbarna på hamburgerrestaurangen där Nacka, de måste bara, får vi gratis mat? Visste de vem du var, eller?
Nej, det tror jag inte. Men jag hoppas de tyckte maten smakade.
De sprang hem och sa, det var en gubbe som bjöd oss på maten.
Ja, exakt.
Ja, det är fint av det, för man på isen så är du ju en lirare på något sätt, va? Och du kanske spelar som lite stöddigt med offensiva tacklingar, och när du pratar så är du ärlig också, du säger vad du tycker då, så att säga. Men fint att du har den här sidan också som kan tänka på andra människor.
Ja, men det, man har ju fått höra mycket att man är kaxig och sådär, men visst, alltså jag är bara mig själv, och det är många som har sagt att lär känna en så att man får annan uppfattning då än vad jag är i media eller vad jag är. För jag säger ju ganska mycket, tänk inte för vad jag säger ibland.
Ja, vi gillar ju att intervjua dig.
Ja, det har jag förstått. Men jag tycker man ska vara ärlig, jag tycker det är alldeles för lite sånt i media. Alltså, nu frågar ni vad jag tjänar, jag hade kunnat säga det egentligen, men jag tycker respekt mot min klubb och sådär. Men alltså, jag försöker vara så ärlig som möjligt i alla mina svar. Och det enda jag inte har, eller jag vill inte snacka skit om någon, det enda jag har min, som det jag inte gör, snacka skit om någon.
Vad har du för uppfattning av Linus när du har spelat hockey? Du har säkert hört hans namnet och du har sett hans straffar. Mm. Eftersom du är målvakt heller, har du säkert blivit förbannad att han förlöjligar målvakter. För att han är skicklig på att göra mål i den situationen.
Ja, men det som Linus säger, att jag tror att man har haft en... Nu har jag spelat med Linus, jag vet ju också vem han är. Men i media och så här utåt sett, så tror jag som du säger att man har fått en kaxig liksom, den här tyden att han just säger vad han tycker och tänker liksom. Och det är väl bra att man ska kunna göra det, men det är inte alltid så lätt att kunna göra det liksom. Vi är vana svenskar inom svensk hockey, så ska man liksom, man ska bara stå och svara på rätt frågor liksom. Ah, jag håller med och jag kämpade för laget och typ sådana grejer hela tiden liksom. Och är det någon som sticker ut då? Jag menar, du har ju flera i landslaget som har gjort exakt samma resa liksom, som tycker och tänker vad de säger, och det, först och främst så vart de ju liksom såhär, oh shit, så där får man inte säga liksom. Men nu har ju de blivit mer och mer av vardagen också, så att jag tycker att det är bra. Det är spännande. Det gör en, liksom, ger en klick liksom. Dick Axelsson är ju likadan. Han kan ju tycka och tänka lite grann också. Jag menar, det blir ju, folk vill ha det men ändå inte. Det är det som är grejen. Mm.
Jag vet ju också att Grönborg har ju full koll på spelarna i sitt lag. Och jag vet att han har ju ett ledarskapssystem där han liksom lite graderar folk rött till grönt. Och då lägger han ju Linus Omark som en grön person. För han tycker att du tillför energi. Du suger inte energi i omklädningsrummet. Och det behöver man ju veta som lyssnare nu, att det här är en kille som är positiv och en bra lagkamrat också.
Ja, men det tycker jag är i hockey, att man är en bra lagkamrat. Du hänger med dina lagkamrater varje dag. Man vill ju inte vara illa omtyckt. Man vill vara omtyckt och ha respekt för varandra. Det tycker jag är det viktigaste när man är ett lag.
Hur går det i OS?
Vi vinner guld.
Jaså?
Ja.
Du vet ju hur bra det ryska laget är.
Ja, fantastiskt lag. Men vi har ett bra lag. Mycket bra. Hört i några podcaster förut att ett mellanmjölk lag och sådär, som jag inte...
Som de, det var lite... Abris som sa det, måste vara, eller hur?
Ja, det är typiskt Abris.
Ja, det är typiskt jävla synpunkter där.
Ja, men det, alltså det är ju... Jag säger bara... vi har ett bra lag. Jag tror inte folk förstår hur bra klass, vi säger NHL-proffs, stjärnorna i NHL är ju fantastiska bra, de är fantastiskt bra. Vi säger Kanadas OS-lag hade inte haft en chans mot, men Sverige, alla är så, alltså spelar som lag, det är en match det gäller, en kvart semifinal, vi kan slå alla lag, sådär. Det, skulle de ställa upp ett NHL-lag där, så skulle jag ändå tro på oss, för att vi är bra.
Vad behöver ni, tror du, för att gå hela vägen? Vad är det som måste klicka i? Vad är det som måste höjas om man jämför med senaste turneringen?
Ja, men nu det blir en annan sak. Nu får vi vara tillsammans här. Vi KHL-spelare får vara lite längre, men gå ihop som grupp. Må bra, du vet. De här turneringarna, det är ett spelschema. Vi flyger in tvärs. Första turneringen flyger från Kina. Tidsomställning. Lander var tvungen att komma två dagar senare. Några kommer, CHL-gubbarna kommer senare. Det blir lite som man vill ju vara där och prestera, men nu blir vi mer ett lag. Nu blir det ju bara lag. Där är vi för slåss om platserna. Nu blir det lag och ihop sen lag och få ihop det. Och vi vet att på pappret så är vi en av topplagen, och bara vi får ihop det som lag, så tror jag vi kan ja, stå där i slutet och vinna.
På vilket sätt ska ni vinna? Alltså är det klassiska svenska modellen med vara lite defensivt tänk och nyttja sina chanser, eller hur ska ni slå Ryssland? För det är den som blir den tuffa matchen till slut på vägen fram mot guldet.
Ja, absolut. Ryssland är ju, men vi har ju många matcher för att ta oss dit också. Men det möter vi Ryssland, där är det bara gör dem frustrerade.
Hur gör man dem frustrerade då?
Men det är ju att ligga tätt på dem och sen att vi får kanske ett första mål och då blir de frustrerade. Vi har ju slagit dem med de här lagen. Och de har haft sina bästa i förra året, känner man Cup. Året före vann vi också. Så det är ju inga övermänniskor, men de är bra. Fantastiskt bra hockeyspelare. Men det är en match. Och vi är bra hockeyspelare, det är vi.
Ligga på dem och reta dem lite grann. Det är det. Ja, men jag tror där kan du vara på dem lite grann också.
Ja, jag är mycket på de där gubbarna.
De vill ha en enkel resa liksom.
Ja, men alltså, som de hade ju där Radulov och Kovalchuk och ett år när mötte dem, och de blev så frustrerade så att de tappade till slut. Och så vinner vi, tar de dumma utvis så gör vi mål i powerplay det är sådär. Så powerplay kommer bli otroligt viktigt, och framförallt boxplay, de är så skickliga där. Men framförallt behöver vi inte ta så många utvisningar.
Jag var med i Sochi för 4 år sedan, och då åkte ju ryssarna i kvarten, om jag minns rätt. Trots det laget de hade på hemmaplan där, och trots alla alltså fördelar som Ryssland gav sig själva i den turneringen, så gick det ju inte, va? Så att det är klart det går att slå dem i alla fall. Du pratar om powerplay. Jag har ju följt er i Karjala och jag har följt er i Tjernobyl Cup. Jag är inte nöjd med Tjernobyls powerplay. Vad behövs det för att det ska funka? För du har ju en nyckelroll där.
Absolut, jag är stor del när jag spelar där, när jag spelar powerplay. Jag tyckte inte det var så dåligt sist, om jag ska vara helt ärlig. Så länge man skapar lägen så kommer målen. Det är skillnad om man inte kommer in i zonen och inte har pucken. Sen finns det alltid saker att finslipa på, sådana där saker. Men jag tyckte det var dålig utdelning förra turneringen, men annars tyckte jag det var helt okej.
Vad är ett perfekt powerplay för dig? För du har ju spelat powerplay i 12 år i olika lag. Vad krävs det för att det ska lyckas och bli mål när du är på isen och har väldigt mycket puck i powerplay? Vad vill du att dina lagkamrater gör för att det ska bli framgångsrikt?
Nej, men det är inte bara min uppgift, men jag
fast du styr ju mycket, du har ju mycket puck. Ja,
absolut.
Säg som det är, ge dig pucken så löser det sig.
Nej, nej.
Det var så Kent Forsberg sa till laget, ge pucken till Peter.
Ja, det funkar då.
Peter utvisat. Fan!
Nej, men det är ju hitta kombinationer med alla sina klubblag, vad de trivs med, vad de har för idéer. Sådär. Och sen få skott, men bra skott tycker jag man ska ha. Inte bara skjuta för att skjuta, så.
Nu har du ju Hörsley och Fredrik Pettersson, de här då.
Ja, det finns kvalitet i de här gubbarna som har en bra bössa.
Vem tar tag i pennan då? När du ritar på tavlan, är det du eller vem är det som...
Ja, oftast är det ju playmaken som står i fickan.
Så det är du,
men man snackar ju som grupp. Och,
ja, men jag tänkte på om jag tar initiativ. För man ska ju ändå liksom bygga utöver playmaken också.
Ja, men det är viktigt att man har en kille som tar initiativ och säger så här ska vi göra. Och, sådär. Men alla idéer som kommer in är ju bra. För man är ingen professor själv, alltså bara för att man står och styr det. Det är ett lagspel och det ska funka och alla ska vara nöjda om man säger så.
Hur blir det när man står och ritar där? Alltså jag kan tänka mig själv, jag ritar så slarvigt. Det skulle bli som Kurt Olsson-teckningar. Fattar folk vad man menar när man står och ritar pilar där?
Men det, ja.
Ja, men det, ja, nu är jag mål också. Jag brukar aldrig vara med på powerplay-mötena. Men det är konstigt egentligen. Jag tycker egentligen att målakten borde få med lite mer oftare.
För att nu borde ju veta vad som är svårt.
Precis, det är så jag tänker.
Ja, men jag brukar faktiskt ta information alla målakter jag spelar med.
Så det är därför jag har så mycket poäng. Ja. Lyssna där ute nu, va? Ja, lyssna målakterna.
Ja, men jag brukar alltså, helst lägen när jag ska skjuta själv. Alltså vad de tycker är svårt. Jag vet att skymning, det är svårt för keepern, men alltså om jag kommer från bak i mål, var ska jag slänga den då? Eller om jag, var ska jag skjuta? Sen är det ju han som står framför mål också. Vart han står och snack med han att nu skjuter jag när du är där. Och sen målvakter har ju alltid bra synpunkter. Alltså de vet, som du själv vet, du vet när det är svårast att få.
Ja, där är det. Berätta då. Vi har ju hockeyintresserade folk som lyssnar på oss. Hur ska man göra mål i powerplay? Det är ordet fritt.
Ja, alltså naturligtvis skymning, men jag tycker att det var svårt när man hade två skymmare, att man hade en högt och en lågt. Alltså en som står lägre i skymning och en som är högre.
Typ 2 meter från varandra, en meter från varandra.
Ja, precis. Ja.
Men då är det risk för att de får pucken på sig också.
Ja, fast går pucken förbi så är det jättesvårt att se den. Samt att man kan använda, då kan man poppa ut, alltså man kan flytta sig från mitten och ut på sidan väldigt mycket lättare också. Samt då har man i alla fall en framför mål hela tiden. Så det blir lite så här paraplyaktigt kan man väl säga, om man ska förklara.
Men om man offrar som offensivt lag två spelare framför mål, då blir det ju inte det här.
Ja, fast den blir mer högt, så att han blir ju ändå spelbar högt upp i slottet. Så att det är liksom, det är det som är grejen. Så det gäller ju, och sen är det ofta snabba passningar. Det behöver inte alltid vara så hårt skott, utan ofta så tycker jag det var svårt när pucken kommer iväg direkt. Tar emot pucken, då hinner målvakten ofta komma över och sen kan han stå still, och står målvakten helt still när skottet kommer, då tar han den 90% av gångerna, 95.
Sen ska det sägas också, beroende på det boxplay man möter är ju alltså, som jag säger, i svenska ligan, de pressar ju alla stenhårt. I sånt läge ska man bara hålla i pucken, låta dem bli trötta, då kommer de inte röra sig till slut, så att man har en avlastare hela tiden.
Bara spela runt.
Ja, och ju sista, vi säger om man spelar powerplay 2 minuter, så efter minuten, de orkar inte åka. Då blir det med stilla.
Då står de stilla där, precis. Ja. Det blir telefonkiosker.
Jag tycker man stressar iväg för mycket. Alltså, helst SHL. När de stressar.
Och det kommer vi se annorlunda i OS nu, att det kommer inte vara samma press och stress heller.
Nej, man ställer upp.
Som man ställer upp klassiska.
Ja, eller vissa lag har börjat pressa mer nu. Men det är, ja, jag gillar ju när de pressar. För då blir de trötta till slut. Mm.
Hoppas det går bra, och tack Tellan för att du hjälpte oss hur man gör mål i powerplay.
Mm, varsågod.
Vi ska prata SHL. Vad tycker du om SHL den säsongen, Linus?
Nej, men det är en bra liga. Tycker det är, jag ska säga, jag spelar mycket matcher själv och det går sent på nätten, och matchen är också ibland för mig tid som ställning. Men jag försöker se så mycket som möjligt. Men det är ju bra kvalitet. Och det är ju väldigt hårt jobbande spelare, om man säger så.
Mm. Är det en rolig hockey, tycker du, som spelas i SHL?
Nej, men jag är förvånad att inte egentligen Jonas Rönnqvist som har dragit in den här hockeyn i vilket är bra. Luleå hade bra, och sen Skellefteå och Frölunda.
Blad mot blad, jobba hårt.
Ja, men nu jobbar ju alla så. Jag är förvånad att inte man ändrar något annat lag, för det, om du säger svenska lag har problem med utländska lag för att de spelar annan hockey. Tjeckiska lag bara sticker. Alltså att man testar något nytt, alltså bara gör det oväntat, om man säger.
Karlskrona gjorde ju det och var väldigt defensiva, men det kanske inte har slagit så väl ut då.
Ja, men det var ju bra där i början.
Sådär. Ska vi prata Karlskrona till hela eller?
Nej, vi slutar idag. Ja. Vi låter Karlskrona vara. Jag skulle kunna säga jättemycket om det med kvalitet, men vi slutar inte det.
Fortsätt
vi
låter dem vara.
Nej, men det behöver väl säga att man testar något nytt nu när alla spelar likadant. Att man vågar göra, alltså, som jag sa om utländska lag, när jag sett, det är inte för skojs skull de vinner mot svenska lag.
Men då är finalen där, det är ju väl ett tjeckiskt lag mot ett svenskt lag, och då har vi kanske den bästa ligan utanför KHL, och så det är konstigt att det inte är fler svenska lag framme i final då. Eller längre fram i hela slutspelet där, för det var många duktiga lag som åkte ut tidigt.
Jag skulle vilja se svenska lag mot just KHL-lag. Det skulle vara intressant, just det med den här skillsen som finns i KHL, just med här man kan spela runt på ett helt annat sätt mot det här som du säger, att det är hårt jobbande liksom. Om bara KHL-lagen skulle spela runt om till som blir trötta liksom.
Ja.
Skulle de lyckas med det då?
Ja, vi mötte ju faktiskt Leksand här i fjol på förra säsongen. Ja. Nu är Leksand var ett bottenlag då, men den farten de kom ut med, vi var chockade. De ledde med 2-0 efter första, så vi bara kollade för honom, vad håller de på med? Och sen, hittade vi ett sätt, och sen vann vi 8-2 till slut. Men alltså det var ju, vi blev chockade för att de spelade så. Men sen, sen hade vi lite mer kvalitet i våra.
Sen hade ni sprungit 5 mil den här veckan också. Vi fick löpa spåret också, så det var säkert syra buggarna direkt från början.
Ja, men det är alltså, svenska ligan håller hög klass. Men spetsen, vi säger, mot ett KHL-lag är ju sämre. De topplagen i KHL.
Det var en incident här i söndags i Jalas arena i Mora. Och vi halkade in på den precis innan vi började podda. Det var så fantastiskt hur vi såg så oerhört olika på incidenten. Det var alltså en ispojke då, som under ett powerbreak hade ett uppgift av sin chef, kanske var U14 coach och killen spelade U14, och han skulle ta bort snön då vid målet för hjälp av målvakterna och vid båset då, för att inte pucken ska stanna upp i den här snöhögarna så att säga, så att det liksom blir dålig hockey då. Och jag hävdar ju att Malmös Jens Olsson inte visar respekt när han flyttar på sig, den här pojken kommer, men inte ni två. Varför ser vi så olika på det här?
Vad jag har hört så var det ju andra gången han gjorde likadant också. Att han körde på en andra gången där. Samtidigt som står man med ryggen mot så ser man ju inte vad som händer. Man är ju ganska avslappnad efter spelet också. Så kommer någon och bara kör på sig. Men den här 14-åriga killen skulle bara kunna säga ursäkta mig någonting rätt högt. Så hade han flyttat på sig. Men nu väljer han ju att köra på honom. Så att jag tror att det var med flit, definitivt.
Linus?
Jag är lite inne på Tellans spår här. Jag har aldrig varit med om den där incidenten själv, och man har ofta stått där i vägen när någon har kommit med iskrapan, men då har man ju flyttat på sig, men eller så kör de runt bara. Så sen har aldrig någon trippat en sådär, så det är inte själv hur man hade reagerat. Men det är mycket adrenalin också i jag tror de låg under också i matchen och frustrerade kanske och tänker inte klart där, så att man, men ja, jag håller med Tellan att han borde inte ha trippan sådär.
Sen står jag inte, alltså, jag håller inte med att man kanske ska greppa tag igen. Den är väl lite dum. Men själva händelsen att han kör på honom, det var ju med flit, det är ju ingen snack om det. Sen behöver man ju inte
han
reagera.
Han var kung i skolan dagen efter.
Ja,
fortfarande.
Ja. Men jag vet inte, jag kan inte hålla med, för att jag tycker att han står ganska länge och väntar på att han har ju ett power break, vad är det, 40 sekunder. Det är då han har på sig att åka runt så att säga. Sen är ju hans arbetstid över liksom. Han har ju bara de här sekunderna på sig, och han kanske får skäll av sin chef eller sin tränare eller vem det nu som sa, men titta, det är snö kvar där. Och jag såg någon ny incident igår när de här ispojkarna kommer, då såg man bara hur spelarna snabbt bara flytta på sig. Så hur funkar det i KHL?
Vi är Ice Girls.
Okej. Ja, och då flyttar man sig direkt där.
Det behöver jag alltså inte gå in på nu mer.
Nej, men då jag har aldrig varit med om sånt där, men skulle han trippa en så vet inte hur man ska reagera.
Nej, jag tycker att de kunde ha flyttat på sig lite snyggt i alla fall. Men
om du står i en dörr och så står du med ryggen mot, så kommer jag bakom och så springer jag bara rakt över.
Fast jag tycker inte han springer bara rakt över. Jag tycker han stod bakom och väntar ett tag, och sen så känner han jag måste skapa upp, eller jag måste få påkallas uppmärksamhet, och då trycker man lite, för att han står väl och pratar taktik med en backkompis kanske eller någonting.
Ja, jag håller inte med.
Nej, det är bra att vi tycker olika i alla fall. Linus, om du fick vara hockeyguden, vad skulle du ändra för regel eller någonting med sporten hockey så att den blev roligare och bättre? Förstår du, får liksom ett trollspö och bara kan säga tching. Du kan ändra till 3-3, stora rink, ännu större rinkar, större mål, ta bort skydden på målvakterna. Du får göra precis vad du vill.
Nej, fan är målvakterna.
Jag tycker det är rätt bra som det är. Lite enkel kille som NHL. Men samtidigt så ta bort någon linje.
Vilken linje då?
Ja, skulle vi blå linjerna kanske, ingen offside.
Vad skulle det få för inverkan då, tror jag? Skulle det bli djungelhockey eller?
Ja, det skulle bli mycket fiskar.
Okej.
Okay. Man sitter och ler här igen. Det skulle passa ännu bättre.
Men skulle det kunna vara rimligt då? Eller då skulle alla spelare bara, alla 10 skulle bara spruts över plan då, tror ni, eller?
Ja, vi brukar ju spela djungelhockey utan linjer, och då står man fiskare framme och bara väntar på sin målchans. Så då är man ju mycket mer på plan. Men det skulle vara kul att testa i alla fall.
Jag är inne på det här med måtten på rinken. Att man får välja själv vilket mått man ska ha.
Så att det blir en hemmafördel på något sätt.
Precis, att man kan välja om man vill ha, beroende på vilket lag man har. Och att man kan, har man ett mer spelskickligt lag kanske man vill ha en större. Har man mer brunkigt lag så vill man ha mindre rink liksom.
Så är det i KHL. Det finns ju, tror jag, 4 rinkar med.
Små, är det så? Okej, för jag vet små. Finland
har.
Ja. Okay.
Amur, de har ju gått bra i år.
Khabarovsk, drömresan.
Exakt, men de har ju varit jättebra. De gjorde lite rink i år. Och det, Vladivostok också lite rink och varit framgångsrika.
Det är alla de långt borta, de måste hitta någon fördel.
Ja, vi är trötta när vi kommer dit.
Amor, där hade man alltid 20 skott första perioden, för resten av laget satt och sov liksom. Man var liksom beredd, 25 Red Bull i en match bara för man skulle vara med.
Ja, men jag tycker det är bra, jag gillar den, alltså, att blanda rinkarna.
Ja, för då måste man liksom anpassa spelet, då behöver man inte vara så stereotypiskt. Om vi tänker på, som vi pratade innan om, att SHL, att alla lag ser exakt likadana ut, då måste man ju anpassa sig på ett helt annat sätt också. Då utvecklar man de spelarna på ett annat.
Ja, bra idéer. Det är intressant, det ska vi föra
vara med oss i alla fall. Jag har lite läsarfrågor om du orkar med dem nu till.
Jajamän.
Anton Johansson undrar, ska du gå in en kedja med Harry och Selin i Luleå eller blir det med Einar Emanuelsson och Isak Lundeström?
Ja då. Om jag fick välja eller?
Ja, du får välja, precis, ja.
Vi spelar med Harry mycket förut och Selin är fantastiskt bra. Men jag gillar ungdomarna också där, Einar och Isak. Hade väl kunnat testa med båda två och se vilket som man hade passat bäst med.
Mm, spännande. Så har vi någon som frågar här om ska vi se vad jag hittar ändå angående och det kanske är någon som känner dig lite bättre här, men det är någon som frågar här, Marcus Mattsson, vet du om det är?
Marcus Mattsson, nej.
Fråga om man äger ett par vita jeans till nästa säsong.
Vad menar han då?
Jag vet inte, ingen aning. Jag tror det var kanske en kompis som kände dig eller någonting sånt där. För han har Luleå-emblem som
ja, alltså, kanske han träffar mig.
Gillar du vita jeans eller någonting sånt där?
Nej, det har aldrig haft på mig faktiskt.
Vi får lämna den frågan till handlingen och hoppar in på lite kort skillnaden NHL-KHL, var den läsare som frågar här också. Vad tycker du om den?
Nej, men det är ju annorlunda spel. Jag låter konstigt, men jag gillar ju lite ring som jag sa före. I KHL är det ju många defensiva lag som ställer upp på det gammalmodiga sättet. NHL är ju, nu är det några år sedan jag spelade där, men det är mycket chip ner, skapa lägen från ingenting i stort sett och slå din gubbe. Så jag gillar det ju där borta. Jag är ganska stark på pucken eget i anfallszon. Så när jag slår en gubbe där i skottläge direkt eller passningsläge. Så det är ju med att i Europa är det ju, de måste ta två och då kommer nästa gubbe. Och blir mer snurr i hörnorna.
Jag tycker skillnaden, tycker jag, var att i KL så kunde alla fyra kedjorna producera på ett eller annat sätt. Ja. Det är mer skill rakt igenom lagen. Medan i NHL så har du två bra kedjor som ska producera och så är det två som bara ska in och förstöra helt enkelt. Lagen är byggda så liksom, i stort sett. Så att mer skill rakt igenom på KL-lagen än vad det är på NHL-lagen.
Jättekul att ha det här, Linus.
Kul
att
ha det.
Vi har ju som målsättning att man ska springa milen och lyssna på vår podd, så vi får inte vara för korta och inte vara för långa, så det är dags att avrunda. Ett löfte, om ni tar OS-guld, vad lovar du att göra då?
Fira i alla fall.
Fira?
Ja.
Hur firar man i Övertorneå? Hur gör man då?
I Övertorneå? Ja, det. Jag hinner inte hem. Jag bokar resan redan till UFA dagen efter.
Är det så alltså?
Så jag är match den 27 redan. En viktig match för oss. Så det blir inte så mycket kanske, men det blir några öl i alla fall och sen flyga hem till
UFA. I Gangnong eller om det blir
köpa
så.
Köpa hamburgare till hela Övertorneå.
Ja, det måste du göra kanske. Ja. Kan du lova att köpa hamburgare till hela Övertorneå?
Ja, det kan jag lova.
Ja, bra. Jättekul att det här och vi syns i Korea.
Jajamän,